Sjöfartsindustrin ska reducera sina svavelutsläpp. Stadens parkeringsplatser är i skottlinjen och svenskarnas ekologiska fotavtryck fortsätter att växa. Dessutom är det den 1 november och startskottet har gått för Ellens månadslånga plastuppehåll. Välkommen till Supermiljöpodden med Vera Telemo och Ellen Palm. Och välkommen Ellen, hur mår du idag?
Jag mår jättebra faktiskt. Vill du veta en sjuk nyhet?
Ja, det vill jag.
För bara 2 timmar sedan så köpte jag en lägenhet.
Woo! Ja. Grattis, blev det en liten och energisnål.
Yes.
Ja, perfekt. Alla ja, men det är oerhört glada nyheter för både dig och klimatet och mig som kan komma och hälsa på.
Absolut, det finns gott, eller inte gott om plats, men det finns plats.
Det finns plats.
För gäster.
Då kan jag värma upp den lite också så kan vi skruva ner elementen.
Ser fram emot.
Det är ju något som är bra, men gud vad kul.
Tack.
Eller men jag... du har ju också vunnit ett pris.
Ja.
Eller vad säger man? Blivit tilldelad ett pris.
Ja, fått en utmärkelse.
Du får berätta.
Ja, för häromveckan här så delades ut ett pris som hette Sveriges hållbarhetstalanger. Som är ett pris för människor som den här tidningen då tror kommer vara framtidens agendasättande gällande miljö- och klimatfrågor. Alltså inte, det finns en lista med liksom the big shots idag som är liksom sådana olika vd:s och ministrar och så vidare. Men sen har de också satt ihop en lista med 33 personer under 33 år som är framtidens hopp, eller vad man ska säga.
Det känns ju lite som Paris Agreement, 55 länder, 55%.
Ja, exakt.
De kör lite på det temat.
Ja, nej, men det var jätteroligt. Vi var faktiskt flera från Supermiljöbloggen. Det var jag och vår redaktör och en av våra krönikörer. Så att det var en bra representation från Supermiljöbloggen.
Och vilka är det som är på ett sånt möte då?
Ja, det var ju jätteroligt. Dels så var det ju alla de här pristagarna. Alla de här unga, engagerade, duktiga människorna liksom. Som sysslar med jättemycket olika spännande saker. Det var liksom både miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet i den mån någon förstår det, och social hållbarhet. Så, ja, så det var alla dem, och sen så var det lite, ja, det var lite sådana, någon internationell klimatperson som var där och pratade om amerikansk politik och någon som pratade om kinesisk klimatpolitik. Men det handlade mycket om att så här mingla och träffas och... Och jag känner mig väldigt inspirerad. Jag tror också att det var en del av syftet att man skulle inspireras.
Ja, och kanske träffa lite människor som håller på med samma mål men väldigt olika fokus. Måste ju också vara väldigt kul.
Ja, ja, verkligen. Det var jätteroligt.
Mm. Ja, grattis.
Tack. Ja, det är faktiskt många som har... Jag har fått massa skojiga saker sen dess. Det är många som... När man är på sån här lista så blir folk... Jag vet ju folk att man finns. Så jag har varit på massa olika skolor och företag och tidningar och så vidare. Så att det är jätte... Jätteroligt att få prata om plast i fler forum än bara Supermiljöpodden, även om Supermiljöpodden ju slår högst.
Ja, slår högst. Här kan vi prata om plast i tid och otid.
Yes.
Yes.
Men ja, Vera, du har istället kollat på film.
Ja, jag har ju faktiskt inte vunnit några pris, men jag har däremot kollat på film.
Ja.
Nej, men jag har faktiskt startat en dokumentärfilmsklubb i min klass i skolan. För att jag tycker att ja, det är ganska roligt, tänker jag, att ha de här olika perspektiven som alla människor i min klass har kommit ifrån. Vissa är ekonomer, vissa är sociologer, vissa är biologer och så vidare. Och så tänkte jag att det vore kul att höra liksom, om alla de här personerna ser en och samma film.
Vad
får
tanken?
Man då för respons?
Liksom.
Tyvärr har vi då inte pratat om den, utan nu är det bara jag som har sett filmerna. Men jag tänkte att jag ändå kan rekommendera dem, för de var roliga, så jag tänker att fler kanske är intresserade av att se och kanske också vill mejla till oss på podd@supermiljobloggen.se. Kanske vad de tycker om filmerna eller någonting. Vore roligt att få ytterligare perspektiv. Men de 2 filmer jag sett är Domän, som betyder imorgon.
Ja, du har sett den.
Ja, fransk film. Jag
ska faktiskt se den med mina doktorandkollegor om 2 veckor. Så vi har en liten sån halvfungerande dokumentärfilmsserie. Vi ser väl 2-3 filmer per termin. Och bland annat ska vi se den faktiskt.
Ja, den var faktiskt väldigt rolig. För den handlar ju då om positivt miljöarbete och vad som faktiskt händer. Och det som var ganska roligt var att hela den filmen börjar med den här katastrofkänslan som brukar vara i miljöfilmer. Alltså, jorden kommer gå under och så vidare och så vidare. Och så visar ju de då på att ja, men vi vill göra en annorlunda film. Men i den här andra filmen som jag sett, som är den här Before the Flood.
Leonardo DiCaprio.
Den börjar ju exakt så som den andra filmen. Så det var lite roligt att se att liksom, den följde ju med den traditionella...
Där de ser inte till lite olika publiker.
Jo, det skulle jag verkligen säga. Jag tycker att den här imorgon riktar sig nog mer till människor som är oroliga för klimatet och vill göra något åt det. Medan Leonardos film är mer en, om du inte bryr dig om klimatet så kolla på den här och förhoppningsvis bryr du dig efteråt.
Mm.
Så på det sättet är det väldigt olika publik. Men jag tycker de båda tillför någonting. Alltså Leonardo DiCaprio får ju prata med alla. Alltså president Obama är ju med. Johan Rockström från Resilience Center är ju med. Men han pratar ju också, liksom, han är ju FN, sån här peace climate person. Mm. Så han har ju liksom Ban Ki-moon med. Alltså han har ju all access till alla de här jättehöga personerna. Så att det är ju liksom, på det sättet är den filmen väldigt rolig. Men den andra visar ju mer på den här småskaliga, de små projekten som poppar upp och liksom, så vidare. Men jag tyckte de båda var väldigt bra och jag skulle rekommendera dem. Och det hade som sagt varit väldigt roligt att höra vad även du som lyssnar tycker om de olika filmerna. Eller om ni har andra tips på filmer man kan se som är på miljö- och klimattemat. Idag är det alltså den 1 november och kampanjen Plastfri november som Ellen och två andra ingenjörsstudenter startade år 2014 har alltså dratt igång. Och från och med nu så kommer alltså Ellen och flera därtill inte att konsumera någon plast på en hel månad. Och hur ska det här egentligen gå till, Ellen?
Ja, reglerna är ju ganska rätta, precis som du säger, att det handlar om att under en månads tid inte köpa någon ny plast. Köpa eller ta emot eller direkt se till så att det avfallet uppstår. Det är lite olika definitioner där, tror jag, hur man drar gränsen. Men det är någonstans. Ja, och det är tredje året idag som sagt som vi gör det. Och syftet med hela grejen är ju att belysa plastens både många för- och nackdelar och att det har ett fossilt ursprung. Jag blev förvånad första gången vi gjorde det här för 3 år sedan då, eller 2 år sedan eller vad det nu är, att det var så många som inte var medvetna om kopplingen mellan plast och olja. Alltså att när man tänker på plast och på negativa saker kring plast så är det mycket fokus på nedskräpning, mikroplaster och mer den typen av frågor och inte så mycket kopplat till klimat och växthusgasutsläpp. Så det är liksom en del då att belysa det, men också belysa då att plasten har både för- och nackdelar.
Men du är ju lite av en veteran i de här sammanhangen nu då.
Ja, det får man också.
Vad skulle du säga är det svåraste?
Alltså det som är svårast är ju mat. För de flesta andra sakerna klarar man sig utan en månad.
Utan.
Alltså man, det är inte som att jag måste, det är inte som att jag inte klarar den här månaden om jag inte köper en ny vinterjacka eller, ja, jag vet inte. Så det är ju helt klart mat som är den stora utmaningen och framför allt mat lite on the run. Precis här innan programmet så skulle jag köpa en macka till exempel. Men ja, det gick inte för det fanns inga mackor som inte var inplastade. Så jag fick köpa ett päron istället. Men det var inte så illa det heller.
För jag tänker, det måste finnas många saker om vi säger att man skulle försöka leva ett plastfritt liv.
Mm.
Då skulle det bli väldigt komplicerat. Jag tänker, alltså vissa produkter säljs ju enbart i plast.
Mm, absolut. Förra året så gick min ena cykellampa sönder till exempel. Och ja, det var ju väldigt svårt. Det gick inte att hitta någon cykellampa som inte innehöll plast. Så då fick jag cykla november ut med min telefon som lampa. Men det är ju inte en jättebra lösning, så förmodligen är ju plast ett bra material där kanske. Men det handlar om att den inte ska komma då från fossil råvara och att när det är slut att den återvinns på ett korrekt sätt.
Mm. Så den men här nu liksom... så är det många fler som ska med. Vi ska väl även köra en Instagram.
Ja visst, i år så är det dels vi tre huvudteamet och så har vi en gästskribent från Tyskland som också är med. Och sen ska hela supermiljöbloggen med oss på podden här och inkluderat göra en grej på Instagram. Så om man är sugen på tips, på att få tips eller på att tipsa om tips, så kan man alltså följa det här på både supermiljöbloggens Instagram men också såklart på Plastfri Novembers Instagram och Facebook. Men det som jag tycker också är viktigt att säga är att vi gör ju det här som någon slags provokation eller som en typ av attention seeking eller vad man ska säga för att få uppmärksamhet kring frågan plast och prata om när plast är bra och när plast är dåligt och vilka utmaningar som finns. Men det är ju inte bara strukturella lösningar vi pratar om, det är ju ändå en konsumentkampanj. Och gladast blir vi när vi får höra att det har lett till att folk har börjat sortera plast till exempel på jobbet. Det är vanligt att man får höra, det är ju jätteroligt. Det är ju en typisk jättelätt första steg man kan ta. Men också det här med att folk inte tar med eller inte köper eller tar emot plastpåsar i bokbutiken eller matbutiken eller apoteket eller sådär. Att man försöker...
Tanken är väl lite att få bort onödig plast.
Ja, exakt.
Så mycket som möjligt till att börja med och sen kanske gå på hur man ska ställa om till en annan. För det är ju som du säger, plast är ett lätt material och ett väldigt formligt material.
Mm.
Så det finns ju fördelar med det. Ja. Men skulle du säga, som en sista fråga, skulle du säga att det är mer uppmärksammat med plastproblematik nu än för 3 år sedan?
Ja, eller jag vet inte. Jag tycker vi har fått alltid ganska mycket uppmärksamhet och att det är ett ämne som är så himla nära människor så att det är många som vill prata om det och har åsikter och sådär. Så att jag vet inte om det är mitt personliga plastintresse har vuxit eller om det allmänna plastintresset har vuxit. Men ja, kanske.
Den internationella sjöfartsorganisationen IMO går nu med på att sätta ett tak för svavelinnehållet i fartygsbränsle. Beslutet kommer träda i kraft år 2020 och innebär att svavelinnehållet begränsas till 0,5 viktprocent. En minskning från 3,5 viktprocent som råder i dagsläget. Detta förväntas rädda miljontals liv inom de närmaste årtiondena enligt en viss Bill Hemingway som är chef för en lobbyorganisation som är väldigt engagerad i den här frågan. Och miljontals liv, alltså det låter ju...
Han är en lobbyorganisation för att man ska införa de här nya svavelgränserna då helt enkelt.
Ja, precis. Transport and Environment heter den lobbyorganisationen och de uttalade sig i The Guardian om det här beslutet. Och var väldigt glada över att det trädde i kraft för att det då skulle kunna rädda alla de här liven.
Och det är ett globalt, det är en global organisation, det är FNs sån här sjöfartsorganisation va? Så det här kravet gäller hela, det är inte bara Östersjön, för man har ju hört om sådana här initiativ kring Östersjön tidigare, eller hur?
Ja, i Östersjön och Nordsjön och några andra ställen så finns det redan ett 0,1% gräns.
Okej, som är ännu lägre alltså.
Ännu lägre. Och i EU finns den här 0,5% gränsen redan från 2015, men nu har man ju då tryckt upp det ända till internationell nivå.
Okej.
Och det är en ganska stor fråga eftersom sjöfart sker ju väldigt mycket på internationella vatten. Så att det är ju därför de är ju så svåra. Det vet vi. Vi har pratat mycket om i Paris med Parisavtalet att sjöfartet inte finns med i Parisavtalet. Och det finns ju många sätt för sjöfarter att liksom, det här med de byter flagg, du vet. Det finns ju liksom många sätt för den branschen att undvika.
Men det,
regler.
Men det som är ju att de måste ändå bunkra någonstans. Och då, alltså den bunkeroljan, den bunkerdisen som de bunkrar i då, inte för jag, Singapore eller... Den innehåller ju en viss svavelhalt så att det är ju den man reglerar. Det är ju inte själva fartyget antar jag, utan det är ju då liksom... den här regleringen blir på internationell bunkerolja på något sätt. Rening? Är det liksom ett krav på att man ska införa nya filter och reningsprocesser liksom i... Det lär det ju inte vara.
Jo, alltså som jag förstod det så... Det finns liksom ett problem med det här är ju då att tillgången på sån här ren då, inom citationstecken, olja är inte säkert att den är tillräckligt stor för att täcka behovet.
Idag? Den kan ju bli.
Verkligen. Men liksom, det ska införas 2020 så det är ju ganska snart. Och sen så är det också så att priset för det förväntas vara kanske 50% högre också. Och då pratar de om i någon artikel jag läste om att det kanske blir mer lönsamt att installera såna här skrubbers som man kan ha. Och det är väl en reningsteknik på fartyget.
Mm.
Så jag är inte helt säker på om det är så att det finns... Alltså det, beslutet handlar ju om en viktprocent i bränslet. Så jag antar att det är bränslet som regleras. Men jag vet inte riktigt varför de börjar prata om de här skrubbers. För då verkar det vara någon form av utsläppsreglering.
Ja, exakt.
Men det är ju som du säger, om det är bränslet, vilket vi förmodar att det är, så är det klart att det kontrolleras ju hamnarna där man tankar. Men jag tror ändå att det är ganska historiskt på det sättet att just att den här, hela den industrin har varit ganska förskonad, eller vad man ska säga, från internationella överenskommelser.
Men det är ju, alltså det är intressant ur ett liksom, klimathistoriskt perspektiv att de börjar då med svavelkraven. Alltså det är ju som i Sverige när man bara, nu har vi för mycket surt regn, vi måste minska svavelutsläppen i Storbritannien. Och sen bara, okej, vi måste också minska våra växthusgasutsläpp. Alltså det är så det har gått till, tänker jag, från historiskt då, att man då går samma väg nu med sjöfarten, att man så här, ja men svavelpartiklarna är ett problem för både hälsan och miljön. Vi börjar där liksom, och sen kanske de går ytterligare på andra åtgärder.
Ja, precis. Och man har faktiskt i den här, under samma möte då, så har de bestämt att de ska börja någon slags, vad säger man, rapporteringskrav på växthusgasutsläpp för fartyg som ska börja 2018. Och det är ju ett första steg att man måste rapportera sina utsläpp då. Och det gäller bara för vissa fartyg och så vidare. Det är ju verkligen baby steps alltså. Men ändå, som du säger, det är ju ändå det verkar som att de försöker köra lite samma som på land, fast till havs.
Från och med år 2020 kommer alltså sjöfarten ha nya regler kring svavelhalten i bränslet. Och med den här åtgärden så antas man rädda både miljontals liv och miljön. Apropå förändrade normer så håller även parkeringsnormen på att förändras. Parkeringsnormen är alltså hur många parkeringar som man bygger per lägenhet. Jag tycker att det är ett fantastiskt ord, det är också delvis därför jag väljer att prata om det här, parkeringsnorm.
Alltså det är ett faktiskt ord.
Det är en term man använder, och den har jättelänge legat på en parkering per lägenhet. Så att när man som då byggherre, vilket jag inte tycker är så bra ord, ska bygga ett hus eller en fastighet, så måste man också tillhandahålla en parkeringsplats per lägenhet. Och det här är ju, tar ju upp jättemycket plats i staden. Och om man bygger underjordiska parkeringshus så ja, tar det inte upp så mycket mark, men det är en väldigt dyr investering. Och som ju då gör bostäderna dyrare, och det behöver vi inte. Nu har man alltså beslutat då i bland annat Stockholm, så har man beslutat att gå ner då från en parkering per lägenhet till någonstans mellan 0,3 och 0,6 parkeringar per lägenhet.
Det är en ganska stor minskning.
Ja, och i vissa förorter till och med ända ner till 0,25. Framförallt om man bygger ettor. Så att man liksom försöker anpassa. Alltså det är en stor förändring, men jag tror inte att det kommer att det kanske påverkar, men jag tror inte att det kommer kännas så mycket. Det är inte så många som bor i en etta som har bil, eller? Det där är svårt att säga, det är kanske bara bland mina vänner. Men...
Ja, det är i och för sig sant. Men det kommer ju märkas skillnad, eftersom mängden parkeringsplatser kommer ju vara färre.
Ja. Och det är inte bara Stockholm, utan även Göteborg har gjort liknande minskningar, och Uppsala också, och säkert fler.
Men det här handlar bara om nybyggnation?
Ja. Exakt. Ja,
men det som är man tar ju... inte bort.
Nej, men man kanske kan det å andra sidan till slut. Jag vet Johanneberg till exempel uppe i Göteborg, så finns det ganska stora ytor med parkeringar. Och där pratar man om att bygga bostäder, men man får ju inte det då om man inte kan hålla sig till parkeringsnormen. Och om man då förändrar parkeringsnormen, då kanske man kan bygga nya bostäder. Tidigare när man har jobbat med att försöka öka det kollektiva resandet, cyklandet och så vidare, så har man gjort den typen av åtgärder, men nu så går man istället in och gör den här åtgärden. Jag tycker att det är en häftig förändring att man går in och förändrar en sån stark norm.
Så parkeringsnormen kommer alltså att minska från en bil per lägenhet till ner till bara en halv eller ännu mindre. Så vi får se hur detta kommer att ge utslag i framtiden. Kanske mer plats för våra cykelbanor.
Det är viktigt med positiva exempel för att vi ska engagera oss i miljön. En ny studie visar att för att människor ska engagera sig i miljö- och klimatfrågor så är det viktigt att man lyfter upp positiva exempel, så att det inte bara lyfts fram negativa och dystopiska framtidsbilder. Och det här kommer kanske inte som en nyhet för oss, eller många som jobbar med miljö- och klimatnyheter har ju tagit med sig det här, jag tror framförallt från Köpenhamnsmötet, när det kändes som att allting gick ur och att man var tvungen att komma på något nytt sätt att kommunicera, och att de här liksom rykande skorstenarna inte funkar längre. Men Ja, så det är helt enkelt en ny studie som säger att man att vi kommer inte agera om det känns allt för hopplöst. Och att man bara
då... det är ju lite det som den filmen jag pratade om i inledningen här, Domän. Tomorrow. Imorgon, den har ju verkligen tagit fasta på det här med positiva exempel och vikten av dem för att skapa förändring i samhället.
Mm. Men ja, absolut. Och egentligen så vill jag liksom kontrastera här då med en annan grej. Som är att förra veckan så pratade jag på en högstadieskola i Göteborg. Jag pratade om min forskning och om plast och hållbarhet och så vidare. Och även det då som en miljöfråga. Dels så visar jag på olika exempel, precis så där som de här forskarna tycker att man ska göra då för att driva engagemang. Och så avslutade jag med att säga att så här, liksom lite generellt också, att jag tror att vi kommer att nå våra nationella miljömål och EU-målen. Och för att liksom, ja, men, försöka ge de här ungdomarna lite positiv framtidsbild. Och jag skojar inte heller när jag säger det, utan jag tror det liksom. Och då så räckte en tjej upp handen och sa, men om du säger att det finns så här många lösningar, varför händer det inget? Och jag liksom, jag typ kände som att jag gick igenom marken. Och det var så himla häftigt av henne. Det är verkligen precis så som så här, den unga generationen, citationstecken här, ska göra mot den vuxna världen. Och det kändes, dels var det en ny upplevelse för mig att jag plötsligt var en representant för den passiva vuxna världen för henne. Trots att jag kanske känner mig som en del av så här, den unga ifrågasättande gruppen. Men det var så uppenbart i mötet med henne att jag inte var det. Och jag bara fick sån kniv liksom. Och så svarade jag någonting om att så här, ja, men det är viktigt att rätt lösning kommer på rätt plats och förändring tar tid. Och sånt.
Ja.
Ah, vuxensvar liksom. Och så bara kändes det som att hon bara zoomade ut och bara... Men... Ja, hur tänker du kring det där, Vera? För du har ju också den här liksom positiva inställningen kring vissa frågor. Eller i alla fall någon typ av hoppa med en positiv framtid. Ja.
Jo, men jag är väl inte lika positivt inställd som du är. Men det kanske också är en generell livsgrej. Men jag tänker att... Alltså det jag tänker väldigt mycket kring såna här frågor, det är att om vi tror att det redan är kört, så kommer det aldrig gå.
Nej.
Alltså om vi tror att det inte kommer hända, då kommer det aldrig någonsin att hända. Och det är min... för jag pratade med en tjej i min klass efter jag hade sett den här Before the Flood. För den blir man ju ganska... Den är ju ganska deprimerande, kan man säga. För det handlar liksom om allt hemskt som kan hända. Och hon bara, jag blev mer deprimerad än innan.
Mm.
Men jag kände kanske att jag blev mer taggad. Alltså att jag blev lite taggad av att se... Och det är en ny känsla för mig.
Jag brukar bli
deprimerad av att se sådana filmer. Men när jag såg den här nu, jag bara, just det är därför vi gör det här. Det är ju för den här... Det är för att vi liksom vill göra något bättre i samhället. Vi vill inte hamna här. Med liksom där de här öarna översvämmas. Och liksom, vi vill inte hamna i den världen. Vi vill hamna i en annan värld. Liksom. Och det är den känslan jag tänker man vill förmedla. Alltså man vill inte förmedla den här, det är redan gjort. Att, förstår du vad jag menar?
Att det redan är så bra.
Ja, men att det finns så mycket lösningar och det kommer att implementeras och det kommer gå så bra.
Nej, just det.
Alltså, så att man får en känsla av att om jag bara sitter och åker med så kommer allt lösa sig.
Nej.
Utan man vill ju lite förmedla känslan av att det går att göra, men då måste vi jobba.
Så. Just det.
Och det tror jag är viktigt.
Ja, men det var en bra... Det kanske så jag skulle svara till henne.
Ja, men
det här med att skicka budskap med positiva vibbar då. För jag tänker att man som svensk lite är drabbad av det här som du säger, att man så här, ja men det går så bra, man får så ofta höra att vi är någon slags föregångsland och det finns en satsning om att vi ska bli första gröna välfärdsstaten och så vidare. Men nu har WWF, Världsnaturfonden, släppt en rapport som visar på att den svenska konsumtionen står för en allt större miljö- och klimatpåverkan och att det inte alls minskar så som man kanske tror. Och visst, det finns positiva inslag i den svenska liksom, klimatavtrycket, bland annat då med energisektorn, där vi absolut är världsledande. Men så har vi en så himla hög konsumtion av både varor och importerade varor och resor. Och därför så ökar våra sammanlagda utsläpp.
Mm. Ja, och det tror jag, alltså, för i den här i WWF:s rapport så räknar de ju ut ekologiskt fotavtryck. Vilket är ju den arean som man behöver för att liksom tillverka alla de här produkterna som man konsumerar. Och då ökar ju Sverige sin. Vi ligger på 10:e plats i världen. Det är ju ganska dåligt.
Det är inte
får man
så
säga.
Poppis. Nej, men det är så bra.
Det är inte så poppis. Vi behöver lite drygt 4 klot per person. Liksom.
Mm.
Men det som jag tycker med den här då. För jag gjorde det här testet. Liksom, för att se hur mycket man släpper ut. Och så gjorde jag med mina egna utsläpp så som jag har dem. Men jag testade också att fylla i det minsta på allt.
Mm.
För att se liksom, hur lågt kan man få.
Just det.
Och det minsta man kan få är 2.
Okej.
Okay. Och det känns också ganska oinspirerande. Alltså att jag tänker att apropå det här med hur man kommunicerar. Så tänker jag att det här fotavtrycken är ett väldigt bra sätt på det sättet att illustrera verkligen. Liksom. Mm. Vi lever utanför liksom jordens kapacitet och så vidare. Men det blir väldigt, för mig i varje fall blir det väldigt okonstruktivt när du inte på något vis kan hamna på ett jordklot.
Men illustrerar inte det jättetydligt att oavsett vad du gör som konsument så krävs det stora politiska förändringar och liksom nya styrmedel som, alltså för att så här, även om du lever på 4 kvadratmeter då och väljer att inte liksom köpa något och liksom äta bara det du själv producerar, så är det ändå att i någon mån så förbrukar du råmaterial och liksom, alltså, och att det är den förändringen som måste till också. Det räcker inte att vi själva Nej. Tar beslut om att så här, köpa grön el och liksom så där, utan det krävs också allt det andra. Och är det inte det som är det där sista jordklotet, tror du?
Jo, jag håller helt med dig. Men då måste den distinktionen komma ut av testet. Alltså att jag skriver in ett test med det lägsta och det kommer upp 2 klot. Då får jag ju bara en känsla av att vad jag än gör, hur ska jag få ner de där sista klotet? Vad jag hade velat ha, okej, det här är min idé till WWF. Att jag vill ha en som är det jag kan påverka med min konsumtion. En del. Jag vill att det ska finnas en annan del som är det här måste du påverka politiskt. Alltså så att det kan bli en lite så här att när jag får testet så ser jag så här. Okej, jag är vegan, jag bor med 17 andra i en etta. Jag köper aldrig några kläder, inget smink, ingenting.
Jag har inga djur.
Jag har inga djur, jag har inga barn. Allting. Jag har liksom top notch resultat. Men för att komma ner till den andra, så måste jag påverka politiker eller göra någon form av systemförändring eller lobba för att Sverige ska helt fasa ut fossila bränslen. För att annars så leder det här testet bara till att man blir deppig, tycker jag.
Mm, nej, men, det, men då har de ju, det är bra, det tycker jag du ska framföra till dem mer.
Ja, så om WWF lyssnar på det här så ta lite konstruktiv kritik och dela upp ert test.
Och jag tycker att det som jag försökte lyfta fram förut var det här med att det är viktigt att man har positiva nyheter, men att vi också måste veta att vi inte är bäst, utan veta att det krävs en förändring. Och då, precis som Vera säger här, med både på individnivå och på systemnivå.
Med de orden avslutar vi dagens avsnitt av Supermiljöpodden. Vill du lyssna på gamla avsnitt hittar du oss där poddar finns eller på Supermiljöbloggens hemsida. Glöm inte heller att följa kampanjen Plastfri November på Instagram. Tack för oss!